Jättevarmt välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, mitt under Formel 1 sommaruppehåll så kommer vi ändå tillbaka med Formel 1. En del i alla fall ska det bli. Vi ska även prata självklart en hel del IndyCar idag. Det blev en ny seger nämligen för Marcus Ericsson i ett väldigt, väldigt speciellt lopp i Nashville, Music City Grand Prix. Big Machine Music City Grand Prix heter det till och med faktiskt. Och det kommer ju naturligtvis att pratas mycket om detta race. Marcus Ericsson som gästar veckans podd. Men först Erik Stenborg, semestertider för Formel 1 och för oss några dagar till. Hur känns det? Lever du och mår bra?
Jag lever och mår bra i allra högsta grad. Det satte ju dock igång med IndyCar igen. Så det är inte så direkt så att Viaplay motor har så himla låg säsong just nu. Men F1-teamen har ju det. De är ju inne i en sån här shutdown period. Och det är helt enkelt så, vad är det då? Jo, men det är 14 dagar måste alla team stänga ner helt och hållet. Runt det som har att göra med att förbättra prestandan på bilen. Så att man får inte designa, man får inte köra någonting i vindtunneln, man får inte utveckla, man får inte ens kommunicera runt hur man skulle kunna få bilen snabbare. Men det betyder inte att allting är nedstängt, utan man pratar fortfarande och allting sånt där. Men allt som rör design och byggande av bil får man helt enkelt inte göra.
Nej, det ska vilas ifrån sånt i dessa tider då. Under 2 veckor är det då som gäller. Hela F1-cirkusen startar upp igen då i sista helgen i augusti med Belgiens Grand Prix. Liten kort kalenderuppdatering. Läste faktiskt att Formel 1 nu då med den här röda listan som gäller för United Kingdom, alltså England, så är det alltså en plan att köra 2 race på COTA, Circuit of the Americas. Nu läste jag en artikel som sa att Austin håller på att bli ett epicentrum igen för utbrott av covid-19. Och det lär ju inte hjälpa saken att ordna 2 race där borta. Vi får möjlighet att prata om läget i USA om en liten stund när vi pratar med Marcus Ericsson. Men det är ju ett problematiskt läge i alla fall för Formel 1 att få ihop den här kalendern nu. När det blir fler och fler länder där saker och ting börjar liksom att blomma upp igen då, som man trodde hade lugnat ner sig, eller hur Erik?
Ja men verkligen. Sen så var det ju en stor fråga runt Nederländernas Grand Prix där på Zandvoort som kommer direkt efter Spa, är det va?
Och, så är det ja. Stämmer.
Men där nu börjar alla liksom papper och sånt komma runt det och entry requirements och test sites och allting sånt där som man måste fylla i inför en sån här Grand Prix helg från vår sida då. Så att jag tror att det där racet kommer bli av med största sannolikhet, skulle jag tro i alla fall.
Vidare på nyhetssidan då kan vi konstatera att Aston Martins review request, alltså deras begäran om att få en ny bedömning av det som hände med diskvalificeringen av Sebastian Vettels bil i Ungerns Grand Prix, har tillbakavisats. De har inga nya bevis, inget nytt material som skulle kunna ändra domarnas bedömning av det här. Det är ett ganska svartvitt ärende faktiskt, där 1 liter bränsle ska kunna pumpas upp ur tanken. Däremot så hävdar Aston Martin då att de har ett fel i tanken som gör att det inte går att komma åt de 1,7 literna som ska finnas i tanken. Men det bryr sig inte domarna och FIA om, för att det är teamets ansvar att se till att det ska gå att pumpa upp 1 liter, och därvid står diskvalifikationen fast, eller kommer den att fastställas. Problemet med det här är att det finns fortfarande en protest mot alltihopa inlagd från Aston Martin som pågår som parallellt. Dock har den protesten väldigt små möjligheter att gå igenom nu då med det här beslutet att inte titta på hela händelsen en gång till. Så att det är lite stökigt för dem.
Men du, ska vi börja... Nu ser man ju en annan svensk kille här på våran videochatt som vi har. Så jag tycker vi säger välkommen till Marcus Ericsson till Viaplay F1 Podcast.
Ja men tack.
Och när Marcus är med, då vet vi vad som har hänt på något sätt, eller hur?
Precis, det är tradition ju. Det har skett en pallplats, skulle man kunna kalla det.
Det skulle man definitivt kunna göra. Det är mycket att prata om. Det är mycket att ställa frågor om runt omkring det här racet, Erik.
Vi börjar då. Du, Marcus, den 12 juni tog du din första seger i IndyCar och nu, alltså knappt 2 månader senare, kom din andra, vilket också är din andra på 5 race. Så man kan också säga att du har vunnit 40% av racen efter Indy 500 och flest poäng av alla i IndyCar-serien sedan dess. Hur låter det?
Jo, men det låter väl väldigt bra. Som du säger, jag har haft en väldigt stark period nu sen Indy 500 egentligen. Och såklart fantastiskt att få ta min andra seger nu då, häromdagen. Så nej, det är kul med racing just nu, det kan man väl lugnt konstatera.
Jag har en fundering, för det är inte så himla länge sedan vi pratade om att du var killen med värsta stolpen ut. Alltså, stolparna var så stora och vinklade åt fel håll så att det gick inte för dig att skjuta in den i mål. Det känns som att vinden har vänt lite grann, håller du med?
Ja, men det är svårt att inte hålla med om det. Men det var som jag och Alex snackade om när vi åkte hem från Nashville här igår, att alla år av hårt jobb och tuffa dagar och mycket stolpe ut. Jag tycker inte om att skylla på otur, men det har inte varit stolpe in i alla fall många gånger för min del. Det känns som att det har varit big time payback på det sista månaden för min del, och på något sätt så känns väl det lite rättvist. Men så är det, alltså, så är det väl i all sport, men framförallt i motorsport, att du måste ha lite stolpe in ibland för att det ska gå vägen, och framförallt i Indycar där det är så mycket saker som kan hända och det är så händelserika race och så vidare, så då behöver du lite stolpe in, och det har vi helt klart haft. Men med det sagt så har vi också varit extremt snabba och varit en av de snabbaste bilarna här på alla de här sista 5 racen. Så är man snabb och sätter sig själv i bra positioner och bra lägen, så kan det komma utdelning också.
Du sa det att det var ett händelserikt race, så vi ska komma till det om en liten stund. Men jag tänkte på sist vi pratade efter din första seger, så kunde vi då konstatera, eller ordspråket lyder i stort sett att den första segern är svårt att ta. Det lustiga är ju då att det var en röd flagg precis innan de sista 2 varven blev det egentligen i Detroit när du vann din första, och väldigt likt nu i Nashville med en röd flagg precis innan de sista 2 varven. Men då skulle jag vilja att du beskriver skillnaden mentalt mellan de här sista varven i Detroit och nu i Nashville med en seger redan i bagaget, så att säga.
Ja, men det är klart att man har väl lite mer, eller jag hade lite mer lugn den här gången än sist. Men på något sätt, även sist, så tyckte jag att jag kände att jag hade full kontroll på det, och jag visste att i sådana lägen så liksom hade jag full tillit till mig själv och min förmåga på något sätt. Men samtidigt så blir det väl att just att det var min första seger jag var på väg mot, så var det ju kanske lite mer svårare att hantera kanske än vad det var nu i Nashville. Men egentligen, som sagt, båda gånger kände jag väl att jag hade kontroll på det och hade allt i egna händer. Så det var inget så att jag var jättenervös eller tyckte det var jobbigt eller så, utan det är, som sagt, jag hållit på med det så pass länge och vet vad jag ska göra i sådana lägen, även fast jag inte har varit i de lägena på länge. Så ja, jag kände, som sagt, att jag hade bra kontroll på det.
Det verkar gå fort att vänja sig i alla fall.
Jag kan gärna fortsätta i den här stilen framöver också.
Nu ska vi försöka ta oss igenom det här, inte för långrandet, men lite bit för bit, de olika skeendena i det här knäppa racet som det faktiskt var. Så kan vi komma tillbaka lite grann till själva upplevelsen av att se på det här racet, för den var också omtumlande beroende på vem man är. Men om vi börjar då, starten var inga konstigheter, du klättrade några platser från 18:e, så var din startposition då efter ett litet missöde under kvalet. Och sen var du uppe på 15:e plats. Jag tror det var Dalton Kellett som fick fel på bilen och det blev gul flagg, den första av 9 tror jag det var hela racet. Och så kommer då omstarten som är på ett väldigt knepigt ställe på banan, tycker jag, green flag zone, mitt i det mest trånga partiet på hela banan. Du får green, green, green i öronen, och vad händer sen?
Ja, men om vi går tillbaka lite grann då, först och främst så var jag tycker hela helgen var jag väldigt snabb och liksom bilen kändes bra, körningen kändes bra, så jag var otroligt besviken efter kvalet när jag, som du sa, gjorde den missen, slog i muren på en innemuren, alltså en apexmur i kurva 3, och böjde till höger fram, som gjorde att jag inte kunde slutföra mitt varv på röda. Och så det var frustrerande att få starta på 18:e rutan när jag verkligen kände att vi hade farten för att vara topp 6. Så det var först och främst, men jag kände ändå att jag hade goda förhoppningar inför racet och kunde göra ett bra race. Som du sa, gjorde bra start, tog 3 bilar där första kurvorna, så var väl en av de som klättrade mest i första starten. Och jag vet ju att på stadsbanor eller på alla banor så är ju starter och omstarter där du kan göra mycket i IndyCar. Och som sagt, jag har ju tränat rätt mycket på att ligga runt 15-18, så jag vet vad som gäller där. Så nej, men jag gjorde bra start. Och sen andra omstarten så igen var jag på hugget. Som du sa, det är ett märkligt ställe att göra omstarterna på. Jag tror att rätt så stor säkerhet kommer de ändra det här stället till nästa år, så att vi inte gör omstarter just där utan på en av de långa rakerna istället. Men hur som helst så var ju omstarten där, och igen, jag var på hugget, jag låg väldigt nära Bourdais, och så fort jag hörde grönt tyckte jag full gas. Jag såg att Bourdais drog framför också, och sen av någon anledning så slår han av, och jag hinner såklart inte reagera utan jag låg precis i hans växellåda. Så då var det bara himlen och flög, och jag var helt övertygad om att det var game over och slut på racet. Men på något sätt så höll ju bilen, även om framvingen gick åt pipan. Och framvingen la sig under bilen, under mina framdäck vid ett tillfälle, så jag åkte in i muren när jag försökte ta mig runt. För det var ju hela varvet jag var tvungen att ta mig runt för att komma tillbaka till depån.
Var du inne i muren?
Och då när jag slog i muren, ja, jag var inne i muren mellan kurva 6 och 7. Och då när jag slog i muren och inte kunde styra, så var jag ungefär en sekund från att parkera. Alltså jag tog in kopplingen och tänkte, nu måste jag parkera för att jag kan inte styra bilen längre. Och precis när jag ska stänga liksom av bilen så hoppar det till vingen, och liksom den släpper från framdäcken och jag får styrning igen. Och då bara, okej, jag försöker ta mig runt till depån i alla fall.
Wow.
Så nära var att jag parkerade. Och, men sen när jag kollade på det här incidenten efteråt, jag var ju liksom ångerfull av att shit, jag missade, jag skulle vara lite mindre het på gröten. Men sen när jag kollade på incidenten efteråt så är det tydligt att både det åker, och sen slår han av någon konstig anledning. Han är inte ens nära dem framför. Så jag fattar inte vad han sysslar med, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte varför han slog av. Så ja, lite märkligt hela grejen faktiskt.
Mm. Och sen blev det ju då ett antal besök i depån då, in och ut, för att ni inte skulle tappa ledarvarvet. Och det tar ju lite tid att byta den här nosen som är fastkopplad på något sätt som inte jag vet ju inte hur det ser ut. Va? Men det tog lite tid i alla fall. Och sen in och ut och in och ut. Och sen så kom ju då beslutet från teamet då, som kanske var det mest lyckosamma i hela racet, att toppa upp bilen.
Ja, men precis. Det blev ju några vänder in och ut i depån där. Och problemet var väl att nosen var så söndertrasad, så jag tror inte det var så lätt för dem att få av den, det som var kvar av nosen. Och det var ju tajt. Det var ju precis att vi hann ut där innan och tappade ett varv. Och det var ju väldigt kritiskt. Jag satt där och bara, kom igen, få av den där nosen. Så det, vi klarade det precis. Och sen som du sa, in och ut i depån. Sista vi gjorde var att toppa upp bilen med bränsle. Och sen när vi väl gjorde omstart igen då, så tog jag några bilar direkt. Men så fick jag höra direkt att jag hade en stop and go för incidenten på det. Så in i depån, gör stop and go, kom ut 20 sekunder efter näst sista bil på 25:e plats. Och tänkte att det här blir ju en lång dag på jobbet. Men ja, det vände ju rätt så snabbt efter det.
Med all respekt, jag tar igenom hela skenet så som jag minns det i alla fall. Och det blir ju ett antal fler gulflaggor efter det här naturligtvis då. Men sen kommer nästa nyckeltillfälle i det här racet. Will Power, som var väldigt med hornen ute den här helgen, stökar till det ihop med Simon Pagenaud. Kommer inte ihåg vilken kurva det var, men Pagenaud kommer inte runt den svängen, kör rätt in och det blir tvärstopp. Men på något sätt så kommer killen med matjord i fickorna, Marcus Ericsson, och smiter förbi där bakom Dalton Keller, tror jag, som du nästan touchar i, tror jag, när du går igenom den här kurvan. Men du kommer igenom oskad och du är helt plötsligt 12. Och då var det ju några gulflaggor innan som hade
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det gjort att du dels hade fått kontakt med fältet och dessutom klättrat några placeringar innan dess. Va? Men här hände ju någonting som verkligen gjorde att du var ju med i matchen igen helt plötsligt.
Ja, men precis. Det var en stor nyckel där. För det var ju många som hade kunnat liksom hota mitt race som försvann där. Och jag, som du säger, jag kom igenom det precis. Det var också en sån där grej med racet. Jag kom igenom precis, som du sa, slog i Kellet lite. Och när jag slog i Kellet, det går så sakta. då dör min motor, så jag får motorstopp. Men jag hinner koppla och jag rullar fortfarande, så jag bumpstartar bilen och får igång den på den jävla vänster. Och då kommer jag iväg då och tar mig runt när det blir röd flagg. Så det är så här ännu en sjuk grej som hände under dess gång. Men då var jag som sagt 12 och hade ju alla bilar framför mig då som behövde in i depån. Så jag låg liksom först på den alternativa strategin. Och jag var rätt så ensam på den strategin också. Så det var ju ett väldigt bra läge från den punkten. Då fattade vi alla att nu sitter vi i ett bra läge.
Alltså, får jag bara hoppa in här? Med tanke på hur det blev, vad var liksom huvudnyckeln? För jag tänker liksom, hade du inte kört in i Bordeaux, hade du haft möjlighet att vinna racet?
Men jag tror jag får börja med att göra så där varje gång i början på
det. Nej, men det är ju en konstig grej bara. Jag förstår att det inte var liksom så här, det där måste man göra varje helg. Men liksom, det var just att då hamnar du på snitskan mot alla andra.
Ja, men jag tror att det är det som är grejen med Indycar, att det händer så mycket grejer i racen. Och jag blev ju på en unik strategi om att jag fick liksom toppa upp med bränsle där efter 8 varv eller vad det var. Och det var ju ingen annan som var på den strategin. Så det är klart att nu i efterhand så var ju det vinnarstrategin på grund av att det var så mycket gulflaggor och allt sånt. Och det blev ju liksom en extrem undercut för mig, kan man säga. Eftersom jag bara började göra ett topp till efter det. Så, men det man kan säga är väl att i Indycar kan allt hända och man måste vara väldigt flexibel med strategin. Och sen så måste du vara snabb hela tiden när du får chansen att köra liksom. Så gäller det att du är snabb på banan, och det är det som var... Visst, vi hade strategi med oss, men vi var också otroligt snabba. Det var bara jag och Hurt egentligen som hade den farten under racet.
Ja, för att hur bra taktik du än har så går den aldrig omsätt om inte du är snabb på banan, och det var väl precis det du menade där då. Sen kommer vi till nästa läge då. Det är ju när killarna framför dig då har varit i depå. Det är säkerhetsbil ute, depån öppnar, de dyker in. Väldigt kort depå den här gången. Man tappar man 20 sekunder, 18 sekunder någonting in i depån. VK har kört av precis vid depåutfarten. Säkerhetsbilen Mario Servia kör ju naturligtvis bra och hela den grejen. Bakom ligger du. Han kör väldigt långsamt förbi, för där står Vike. Han måste ju ta det lugnt förbi. Det gör ju att det är på vippen att Colton Herta kommer ut, får alltså ett gratis stopp och kan komma ut i tät ändå. Vad kände du i det läget? Jag hörde hur de ropa go 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 go, skrek de på dig då, att du skulle försöka trycka på så du verkligen var över linjen då innan han kom ut.
Ja, men det brukar man ju aldrig liksom, det är ju alltid lugnt i vanliga fall när man tjänar ju alltid platserna då när de drar in i depån. Men sen eftersom, som du säger, som depån är så kort här och dessutom är liksom kortare än vanliga banan, och att Servia nästan stannar för att komma runt viker, så blev det ju så otroligt tight som du säger. Och jag hann ju inte uppfatta det förrän det var nästan för sent. Och som du säger så skrek de på radion, kör, kör, kör. Så jag tryckte ju full gas där för att hinna över linjen. Så det var tajt, och igen ett sånt läge där det var någon sekunds marginal åt rätt håll för att det skulle bli rätt för våran del.
Var du medveten om tjafset från, alltså inte direkt från Hurta, men att det var tjafs runt huruvida du var före eller om Hurta var före?
Nej, det var jag inte medveten om, men jag var helt säker, för jag vet vart den där linjen går, för det pratade vi om innan racet. Och linjen går ju de visade ju två linjer, det är den tidiga linjen som går rakt över till banan också, och jag visste vart den linjen var, och jag visste att jag var före han över den linjen. Det var ingen tvekan om det. Så när de började säga på radion, jag sa bara direkt på radion att jag vet att jag var före, så jag var noll orolig över det. Sen kan de tjafsa hur mycket de vill, men de hade ju inte läst på innan racet. Det var ju tydligt eftersom de kollade på fel linje.
Mm. Just det, och det var ju faktiskt tydligt eftersom Hurta fick ju inte ens lägga sig närmast bakom dig, utan han följde ju ännu längre bak.
Exakt.
Och det som var tur för honom, det var att det var två andra bilar närmast framför i jakten på dig då, så att säga då. Och i det här läget så hade ju du då, om jag uppfattade radiotrafiken till dig, ungefär 10 varv ytterligare att köra då, i fullfartsvarv ska vi tillägga då, när det blev grönt igen. Nu blev det inte grönt speciellt länge, för det blev någon ny gul flagg, så då han sparade ännu mer bränsle. Och det här var ju också ett avgörande skede, tror jag, att du kunde sträcka ut den här stinten så pass länge att du faktiskt bara behövde komma in en gång till, även om det också skulle vara tajt. Jag tror att du var inne med 35 varv kvar, och du hade sagt till mig innan, 29 varv med bränslesparande, det kan funka va, men i och med att ni hade så mycket safety car varv så kände i alla fall jag när jag satt och tittade och räknade att fan, det kan nog gå, det kan gå. Och sen fick du ju banposition då, och så började racet då med en Colton Herta då, som när han då hade gjort sitt sista stopp föll till åttonde, tror jag, Så han hade ju ett rätt så bra race sett till allt som hände i alla fall, med tanke på hans speed. Och han körde ju om bilar både höger och vänster till han kommer ikapp dig. Vad var det som gjorde att du då med stora bränslenummer som måste hålla igen mycket lyckades hålla undan? Vad var liksom nyckeln till det?
Nej, men jag tror stora grejen var väl att som du säger, Hörta var ju onekligen snabbast hela helgen. Körde om allt och alla. Som sa, han kom ut åtta där med nya däck och körde om alla bara efter något varv. Men sen, jag fick ju några varv och liksom träna lite bränslesparande där under racets gång. Så när han tog sig vid Dixon och var närmast bakom mig så var det bara för mig. Jag, teamet sa ju på radion, nu kommer Hörta, han är på nya däck och inget bränsle som behöver sparas, så liksom, vi gör vårat race i stort sett, liksom, fightas inte för hårt men gör vad du kan, var väl liksom meddelandet. Men jag kände ändå att det var så pass svårt att köra om och jag visste vart du kan köra om, så jag försökte lägga upp en plan i mitt huvud. Jag vet, eller jag har mycket erfarenhet från mina år i F1 och IndyCar, hur man sparar bränsle och kan köra snabbt fortfarande, hur man sparar däck och så vidare. Det är några av mina styrkor.
Hur gör man
som förare? Nej, men det är lift and coast det handlar om. Men sen gäller det att lift and coasta mycket på de ställena där man vet att du inte kan bli omkörd, och sen trycka allt du kan på de ställena där du vet att du kan bli omkörd. Och det var väl det som jag verkligen fokuserade på. Jag la allt fokus på kurva 3 och kurva 8 och verkligen sätta dem varje gång, och lyckades väldigt bra med det. Det var lite kul för att jag hörde både på er sändning och på NBC-sändningen så var alla övertygade om att jag hade mindre downforce och snackade om att det var så bra beslut. Jag hade exakt lika mycket downforce som Hörta. Det var bara det att jag satte den kurvan varje varv på kurva 3 och kurva 8, och jag tryckte 2 sekunder push to pass ut ur de kurvorna varje gång för att få rycka ifrån från hans, så han inte skulle vara min slipstream på rakerna. För jag visste att jag var tvungen att släppa 500 meter innan kurvan efter långa rakerna, var jag tvungen att släppa för att coasta för att kunna få in mitt fuel number. Så jag var vissad att jag var tvungen att rycka i början på varje raka för att klara av min lift and coast. Så det var väldigt, väldigt mycket taktik i körningen. Det var extremt pressat. Dessutom så höjde de mitt fuel number typ 4 gånger under den där stinten när Hörta låg precis i växellådan. Så det var extremt tufft liksom att klara av det. Men jag tror jag sa det efteråt att jag tror att det var min bästa prestation i min karriär att klara det, och så kändes det efteråt också liksom, att det var, nej, det var häftigt.
Ja, det må man ändå säga. Och jag hörde ju att Andretti vill ju stressa, vill ju att Hörta skulle stressa dig till att överanvända dina röda däck som du också hade, har vi inte nämnt, och att kanske använda lite mer bränsle då än vad du hade tillgång till, för det var de ju också tydliga med, att du var maybe in fuel trouble. Nu slutade ju med att han då först gör ett halvhjärtat försök, tycker jag att det var i alla fall, som nästan hade tagit ut det båda två. Nu klarade han den gången, tappade då luckan till dig, blev över 2 sekunder där ett tag, men den krympte ganska fort ner till 1 sekund, och sen får man bilder, pang, sitter han i muren. Så det var ju han som stressade sig till ett misstag snarare än att du gjorde det. Och det här tycker jag är lite Colton Hörta i ett nötskal i år. Han är ju så sjukt snabb, killen är ju vansinnigt bra på att köra racerbil, men han saknar lite, han är lite förstappenaktig. Jag tror det var du, Erik, som sa det till mig igår när vi pratade, att han är åt förstappenhållet i hans unga ålder.
Mm. Jag tycker det i alla fall, men det är just bara för att han, ingen snack om att han är snabb, men det var just då också att ibland så helt plötsligt så går han över gränsen. Men Marcus, hur såg du på, ja, du har berättat lite om hur det var att jagas av honom, men sen så när det gick över styr helt enkelt för Hörta.
Ja, nej, men det är som du sa, han var ju, jag tror han var jäkligt stressad över att han inte kom förbi mig helt enkelt. Han hade kört om allt och alla efter typ ett varv, och sen kom han upp till mig, och jag tror att han hade bara räknat med att han skulle blåsa om mig också. Och sen märkte han att shit, jag kommer inte om den här killen, och då tror jag han var väldigt frustrerad. Man hörde efteråt på hans radiotrafik att han skrek och liksom, måste han inte in i depån igen, varför är han så snabb på rakerna, varför måste han inte spara mer bränsle, måste hans däck liksom, han var ju superstressad över varför inte jag var långsammare och varför han inte kom förbi mig. Och det var väl det som var tydligt, att han blev överstressad över det och bara började köra över gränsen. Och som sagt, han var ju på väg in i muren minst en gång redan innan han kraschade. Och sen, ja, bara laddade han för hårt och körde in i muren. Och jag såg också efteråt att folk diskuterade om jag hade liksom, att rödflaggen räddade mig från att få soppatorsk och så vidare, och det var ju inte heller fallet. Så jag följde ju mina nummer, och vi teamet berättade efteråt att anledningen till att de höjde numren var ju för att de ville ha en marginal, en felmarginal som var liksom, jag hade klarat mig på det första numret jag fick, men de ville ha en felmarginal så att det verkligen inte kunde bli att jag skulle få soppatorsk. Och jag satte ju de här större fuelnumren, jag satte alla nummer, jag ville ha exakta nummer från dem, och de gav mig exakta nummer, och de satte jag på alla varv, så det var ju inga problem att klara mig hela vägen till mål.
Hur ser det ut för dig som förare när de säger, vad är det de säger, och vad ser du på ratten till exempel?
Så jag ser hur många miles per gallon jag, hur långt jag kommer per gallon på ratten efter varje varv. Så jag, på den här banan så körde man 3,2 ungefär miles per gallon på ett vanligt varv när du kör liksom ingen lift and coast. Du kommer upp i 3,4 med en hel del lift and coast. Så det var liksom där vi räknade på, om du skulle fuel save så behövde du göra typ 3,4, var ett rimligt fuel saving nummer. Till mig sa de ju först 3,49 som var redan i största laget, sen sa de 3,55, sen sa de 3,60 och sen 3,65 var det sista siffran jag fick. Och det var ju liksom, började bli, då var det svettigt att klara av och hålla tempot, men det var de grejerna. Och då får jag följa varje varv, jag ser ju då hur mycket jag saver varje varv, så när jag lyfter då ser jag, ja, det var inte tillräckligt eller det var bra eller så vidare.
Så det är inte i realtid man ser det, utan det är när du passerar, nej, över mållinjen. Det är också, exakt, ett litet hinder. Och det, alltså jag blir sjukt imponerad av det här. För man tycker att ni kör ju... Jag kan inte uppfatta att du kör lift and coast. Ja, man kan se det på någon onboard att du går av gasen lite tidigare och rullar några meter extra, bromsar lite senare och hela den grejen. Men jag vill att kunna göra det här. Men du säger själv att det här kanske var din absolut bästa prestation i det avseendet då. Och hur mycket är det? Är det Formel 1 liksom i ryggmärgen där, lift and coast? För det är ju två väldigt olika bilar trots allt.
Nej, men det är ju, alltså, det är ju det jag har lärt mig. Jag menar, jag var 5 år i Formel 1, det är det längst jag varit i någon serie, så det är klart att det har format mig som förare mycket. Men sen har jag ju utvecklat, alltså jag känner som sagt att det är en av mina största styrkor är att vara smart i racen, vara smart med bränsle, vara smart med däck och liksom ha en tanke bakom vad jag gör hela tiden. Och det är väl som sagt en av mina största styrkor, och det är kul när man hamnar i ett sånt här läge, för då kände jag verkligen också att det här är min specialitet. Det här läget är liksom, det kan inte bli ett bättre läge för mig, för att nu kan jag använda alla mina största styrkor som förare, och det gjorde jag och använde det till max för att ta den där segern.
Det här racet i Nashville blev ju väldigt omdiskuterat. Jag vet att Marshall Pruitt beskrev det som en shit show. Och det kan jag tycka är onödigt, för att så illa var det inte, va? Det var inte det bästa racet som IndyCar kunde erbjuda. Det kan jag också hålla med om. Det var en hel del slarv och massa konstigheter i organisationen och sånt som gjorde att det blev som det blev. Men naturligtvis så är ju många förundrade över att man kan göra en sån lufttur som du gör på varv nummer 4. Bilen håller ihop som tur är, och i slutändan går och vinner. Känner du någonstans att du vann oförtjänt, eller kan du vara stolt över den här sig? Det förstår jag att du är, men du fattar vad jag menar lite grann, nyanserna i frågan. Känns det på något sätt som att du fick den till skänks, eller hur går dina tankar?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker självklart hade jag stolpe in, men jag fick ett straff som jag som sagt tycker var lite hårt, men fine, jag tog det. Jag fick straffet, jag började om, tog sist. Och sen som sagt så hade vi stolp in, det är ingen tvekan om den här saken. Men som sagt, hade inte jag varit snabb, hade inte jag varit snabb när jag behövde.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kört om det jag behövde, gjort bra omstarter och så vidare, så hade jag aldrig vunnit det här racet. Så det är så det är, och det är fakta. Och det är väl egentligen så mycket jag kan säga runt.
Om man då ser till själva banan och allting sånt där, alltså jag och Janne pratade lite innan vi började spela in här om att det är ju både han och jag och även du i liksom, vår bakgrund är ju Formel 1 någonstans. Helt klart på olika nivå jämfört med dig då. Men det är just så här, det är där man på något sätt har sin egen standard om hur det ser ut och hur det fungerar. Sen så är ju då IndyCar ganska mycket mer av ett så här spektakel. Det blir ju mycket mer rörigt och allt vad det är. Och då tänker jag bara som en sån grej som banan, hur den såg ut och hur den var utformad. Hur ser du på IndyCar idag och även då Nashville-banan? Hur tycker du att det är att köra den om du är då van vid F1 och hur det fungerar i Europa så att säga?
Jag tycker banan var grymt rolig att köra. När jag såg layouten innan helgen tänkte jag att det här blir en tråkig stadsbana. Liksom. Men jag tycker den var sjukt rolig att köra. Väldigt utmanande, väldigt ojämn och hoppig. Olika asfalter i olika kurvor, så det var olika greppnivåer. Något jag gillade var att det var murar hela tiden. Det var liksom inga curbs eller någonting. Det var bara murar på insidan, på utsidan. Noll marginaler för misstag. Så det var verkligen en sån här bana som, alltså den påminner en hel del om Macau tycker jag. Hur Macau är, att det, liksom, det finns inga curbs eller någonting, det finns ingenting att spela på, utan det är muren som är, du ska slicka muren så nära du kan hela tiden. Och det gör att det tar ut så himla mycket av oss förare, att du måste vara så himla precis, du måste kunna ligga på gränsen utan att gå över den. Det blir en riktig förarbana. Så nej, jag tycker det var grymt. Sen var det ett grymt event med massa fans och jättebra stämning, så jag tycker det var succé på alla sätt och vis. Sen är det klart att det blev ett för mycket liksom incidenter i racet som inte kanske var bra för racets gång, men jag tycker inte det är så mycket bana. Jag tycker som sagt det var fel där omstationen var, och det var en av de sakerna som gjorde att det blev mycket incidenter. Hade man ändrat det och gjort det att det, där starten var, så tror jag att det hade eliminerat mycket av de här incidenterna som hände. Så det tycker jag var en grej som liksom IndyCar får lära till nästa år. Sen utöver det så tycker jag det var mer, det är stadsrace, jag menar det är bara att kolla på alla stadsrace i racing, det blir oftast incidenter, och på grund av att det inte är några avvakningszoner och så vidare, så när det är incidenter så blir det safety car, så funkar det. Jag menar, jag kollade tillbaka till racet igår, det var ett händelserikt race, det hände mycket grejer. Jag tror folk, visst de här diehard fansen kanske tyckte att det var för mycket händelser, men jag tror gemene man som kollade på racet ändå hade en, liksom ett, det var ett händelserikt och roligt race att följa. Så nej, jag tycker det var en succé för IndyCar. Jag tror att vi fick mycket nya fans av det här racet, för att det var som sagt så mycket fans mitt i stan där. Så nej, jag tycker det var superbra.
Du kommer gärna tillbaka till Nashville med andra ord.
Väldigt gärna.
All right. Erik, något mer att tillägga innan vi stänger IndyCar-burken för idag?
Oh ja. Det är silly season också, och vi fick höra att en svensk fick förlängt över 2022. Felix Rosenqvist kommer fortsätta i McLaren även nästa säsong. Vad kan du berätta om din situation?
Men det jag kan berätta är väl att ingenting är klart för mig för nästa år, utan vi förhandlar just nu, och det är väl ingen tvekan om att jag vill vara kvar i Ganassi och fortsätta i liksom nummer 8-bilen med den här gruppen som jag jobbar med nu. Vi har ju verkligen börjat visa våran potential, visa vad vi kan göra sista tiden. Så det vore ju väldigt tråkigt att inte få fortsätta den resan tillsammans. Så det är väl där vi sitter just nu, och jag hoppas att det kommer lösa sig.
Hur många procent sannolikhet finns det i att du sitter i nummer 8 nästa säsong?
Jag vet inte hur många procent det är, men det känns väl som att teamet är väldigt nöjda med vad jag presterar just nu, och det är väl ingen tvekan om det. Och det känns som att de vill ha mig kvar i teamet, det känner jag ju verkligen. Men det gäller ju för dem att få det att gå ihop ekonomiskt också, såklart, och det är väl det som det jobbas på just nu. Så vi får se helt enkelt här framöver, men det enda jag kan göra är att försöka fokusera på och leverera på banan och visa att jag ska få en chans till nästa år. Och det är det jag jobbar för fullt med, att liksom fortsätta hålla i en bra form och visa att jag ska få chansen att vara kvar.
Ditt förhandlingsläge blev inte sämre kan man ju säga i helgen som var.
Nej, men det känns som att sista månaden eller två har inte gjort förhandlingsläget så mycket sämre i alla fall.
Men uppfattar du att folk ser på dig på lite annorlunda sätt? Går tongångarna annorlunda nu i depån? Eller är det bara en avelskåderi?
Jag vet inte, det är ju som sagt, ja, när jag vann i Detroit så var det väl inte så många som tyckte så mycket, och när jag vann i Mid-Ohio så, eller vad säger jag, när jag kom två i Mid-Ohio så var det inte heller så mycket. Jag vet inte, folk gillar väl att kolla åt andra hållen när det går bra för mig, jag vet inte varför, men det börjar bli svårt nu när det går så bra så länge, och när jag har levererat på den här nivån gång efter gång, så även de största kritikerna borde väl kunna se vad jag gör på banan. Mm. Även om det är runt för dem att gå så pass bra.
Jag tänkte mera på liksom internt i IndyCar-depån där, om liksom börjar det ringa från team nu till din manager och sådana grejer.
Ja, men det känns som att folk i depån börjar lägga märke till vad jag gör, absolut.
Indy Road Course kommer till helgen. Några slutord runt det innan vi rör oss vidare mot Formel 1. Hur ser du på racehelgen som kommer?
Ja, men det ska bli kul med race igen såklart. Indy Road Course är en bana som alla team kan utan och innan, och alla förare kan utan och innan. Så det är verkligen en sån där bana som, ja, det kommer bli tight igen med små marginaler. Vi som team känner väl att vi inte hade den starkaste helgen där sist, när vi körde det för några månader sedan. Men vi känner också att vi har utvecklats sedan dess på, ja, vi har ett bättre grundpaket på road courses sen vi var där sist då. Så vi hoppas och tror att vi ska kunna vara med och fighta som segern där, såklart. Det är ju målsättningen. Så det är bara dem. Som sagt, jag går in i helgen med riktigt bra självförtroende och bra form. Så det finns goda förhoppningar om en bra helg för oss.
Bra, Marcus, tack för det. Då har vi pratat IndyCar. Vi ska ta en kort paus bara, men sen är vi tillbaka och så ska vi snacka lite grann om första halvan av Formel 1-säsongen, och då behåller vi Marcus som får tycka till lite grann om det som har hänt. Ni lyssnar till Viaplay F1-podcast som av rätt bra anledning då har handlat en hel del om IndyCar så här långt. Marcus Eriksson gästar. Erik Stenborg och jag har pratat senaste racet i Nashville med Marcus, som blev alltså en ny seger då, den andra karriären. Nu ska vi ägna oss åt Formel 1 istället, Erik, för nu vill vi naturligtvis veta lite grann vad vår gäst tycker om den här första halvan av säsongen.
Precis, vi brukar ju dela ut tummar upp och ner efter varje racehelg. Nu har det gått väldigt många. Nu har det gått en halv säsong i Formel 1. Och vi kanske inte ska ge tummar upp och ner, men vi kan väl gå igenom några av Marcus höjdpunkter och så att säga lågpunkter under säsongen. Så, och jag vet att du har förberett dig hela natten, Marcus.
Exakt, jag har legat vaken och klurat på det här, så nu är jag klar. Håll i er.
Men du, jag är lite nyfiken på, om du tänker tillbaka då, sen det började i mars fram till nu, vad är det första som kommer på näthinnan av saker som har varit bra?
För mig så är Hamilton versus Verstappen. Det är liksom den fighten vi har väntat på i så många år, att någon verkligen ska utmana Hamilton, och att det just ska vara Verstappen är väl det som alla har väntat på något sätt. Och nu har vi ju fått den här fighten mellan de här två superstjärnorna, och ändå haft två bilar som har varit på någorlunda jämn nivå, så att de har liksom kunnat fighta. Så vi har ju haft många häftiga dueller på grund av det. Och som sagt, jag tror att det är det bästa som kan ha hänt för Formel 1 och för intresset för Formel 1, och det har varit häftigt att följa och ska bli häftigt att fortsätta följa resten av säsongen.
Med tanke på det då, hur ratar du dem som förare utifrån vad du har sett i år? Jag förstår att det finns väldigt mycket mer att falla tillbaka på liksom, om man blickar tillbaka under hela deras karriär, men just i år, vem tycker du har liksom utmärkt sig mest?
Jag tycker det är svårt att välja en utav dem. Jag tycker båda två har levererat på en väldigt hög nivå. Jag tycker att, som sagt, Verstappen, man har väntat på att han ska få en bil där han kan utmana om ett mästerskap, och nu har han fått det, och då har han verkligen visat hur bra han är. Men jag tycker också Hamilton har svarat upp och visat varför han är, vad är han, sjufaldig mästare, va? Och liksom verkligen tagit fighten med Verstappen, och det har varit tydligt att de två är rätt så mycket bättre än sina två teamkamrater. Och jag tycker som sagt båda de två har steppat upp det i år, och det har varit häftigt att se.
Mm. Nästa då, om du tar ytterligare en positiv punkt så att säga, om vi håller oss på översidan än så länge.
Ja, men då tycker jag att just jämnheten i fältet har varit kul att se, att det är så pass tajt genom hela fältet egentligen. Det är väl bara Haas som har sladdat lite längst bak, annars har det varit otroligt jämnt. Olika banor har varit bra för olika team, små marginaler. Det känns som att en förare, om han får till det en helg, kan liksom köra över bilens förmåga och ta stora resultat. Så det har varit kul att följa den, ja, att det har varit så pass jämnt, och det har gjort, tycker jag, att det har blivit många bra och händelserika race, eftersom det har varit fighter genom hela fältet, och det är alltid hälsosamt för Formel 1 när det är så det tycker jag har varit kul att se, när man har liksom suttit och kollat och följt racen.
Och apropå att köra över bilens förmåga, och det är en förare som kommer till mig i alla fall när man pratar om det, och som faktiskt missade avancemang till Q2 för första gången i Budapest den här säsongen. Helt otroligt egentligen när han kör en Williams-bil. Jag pratar om George Russell. Jag menar, killen har ju verkligen bevisat att det går att vrida nacken av den där bilen, i alla fall på lördagar. Sen har han haft svårare att hålla i det på söndagarna då. Bilen är inte riktigt så bra så att han kan stå upp till den fart han visar på lördagarna. Hur imponerad utav den prestationen kan man vara? Eller ska man vara?
Nej, men det är klart att han har varit väldigt imponerande på kvalen. Men samtidigt så har jag, eller tycker jag, att han har varit en besvikelse, tufft ord. Men han har ju inte klarat av att hålla i det på racen alls egentligen. Och därför har jag liksom lite svårt att se. Jag tycker det var lite väl mycket hyllningar åt Russells håll just på grund av det, för att det är på söndagar poängen delas ut, och alla säger att han överpresterar så mycket mot vad hans bil är kapabel till. Men då måste man också fråga sig, varför säger man så? Om nu bilen är så pass snabb att han kan ta sig till Q2 varje helg, borde inte bilen också då kunna hålla position i racen någon gång? Så jag tycker att, som sagt, det är lite blandat där för mig med Russell. Ingen tvekan om att han är en otroligt snabb förare, men det känns inte som att han har racecraften, i alla fall än, för att vara liksom en toppförare, från vad jag har sett i alla fall.
Hur kan det te sig då? Har du kört i ett stall någon gång som du har verkligen känt att så här, men det här är, vi är väldigt bra på kvalbilar till exempel? Nu är det ju samma typ av inställningar så att säga i Formel 1, men det är fortfarande så här att hur bilen fungerar i kval och hur den fungerar i race, brukar det vara liksom generellt sett ganska jämnt? Förstår du? Jag förstår att det är en jättestor...
Jag har alltid haft dåliga kvalbilar.
Ja, exakt. Det var det jag ville få fram.
Det var upplagt för det.
Nej, men det är klart att bilen beter sig olika på high och low fuel, och vissa bilar kan passa bättre med lite bränsle mot med mycket bränsle. Så är det ju, och så har det väl varit för mig några gånger under karriären. Men det måste man också som förare försöka hjälpa teamet och leda teamet i en riktning som man kan få en bättre balans där, tycker jag, mellan kval och race. Det verkar ju som att de kanske har en liten obalans där, att de fokuserar på att den ska vara så snabb över ett varv, men då kanske de har tappat lite, att de kanske måste tona ner lite snabbheten på ett varv för att få en bättre racebil, och istället för att kvala 12 kanske försöka kvala 15, men veta att man kommer vara starkare i racet, typ så.
Utan att veta så känns det som att den här bilen i alla fall rapporteras vara väldigt känslig för turbulent luft, och det är ju en annan sak att åka ett kvalvarv där man oftast är ensam då. Men oavsett vad så har han imponerat på lördagarna, inte fullt lika imponerande på söndagarna. Vi får väl se nu om man kan.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bättra på den statistiken när, jag säger när, han hamnar hos Mercedes. Du har väl någon mer positiv punkt, gissar jag, från första halvan?
Ja, det har jag. Och då tycker jag att det har varit händelserika race. Vi var ju inne lite här på, med just jämnheten i fältet, så det hänger väl lite hand i hand där. Men det har varit mycket händelserika race, tycker jag, roliga race att följa. Vill även lägga in det här med sprintracet. Jag tycker det var ett rätt så roligt tillägg som spajsade upp saker lite grann. Om det är vägen framåt för Formel 1 är väl jag lite osäker på, men jag tycker väl att det ska kunna vara typ som det är i år, fast lite mer gånger, att det är några race under året som det är sprintrace, så att det inte alltid är exakt likadan helg varje race. Det är väl lite så jag känner runt det, att det kan vara en kul grej att ha, att fem race under året eller några till så är det sådana här sprintracehelger, och resten av racen så är det mer vanliga racehelger. Jag tycker att det kan vara en rolig sak som gör att det blir lite annorlunda från race till race.
Någon förare då som sticker ut under första halvan?
Ja, men då får jag ändå ta och välja Lando Norris. Jag tycker han har varit sjukt starkt hela året och har ju verkligen skåpat ut Daniel Ricciardo, som jag inte trodde han skulle göra. Så det, bara det har varit väldigt imponerande. Men sen har han ju också, han har ju knappt gjort några misstag. Han har alltid varit där framme, och jag vet inte hur många best of the rest placeringar han har tagit, och verkligen varit sjukt imponerande, måste man ändå säga. Så för mig har Lando Norris varit, utöver Hamilton och Verstappen, var det liksom stjärnan i F1 så här långt.
Och då har vi ju baksidan som jag vet att du hade valt ut, just Ricciardo. Vad tror du liksom hela hans situation beror på?
Nej, men det är uppenbart att han har problem att komma underfund med McLaren-bilen. Jag menar, Ricciardo har inte glömt hur det är att köra en Formel 1-bil över vintern. Det är ju liksom, Ricciardo är en av världens bästa racingförare, så det är ju uppenbart att han har problem att få den här bilen att funka så som han vill ha den, så som han behöver ha den för att liksom kunna köra på så här sätt som han kör. Och jag vet ju själv hur det är, men när man har en bil som inte riktigt beter sig så som man vill, och då är det svårt, för att då tappar du lite av din liksom sätt att köra, då måste du gå ner några procent, och man har inte de marginalerna, då är man för långsam. Så det är väl det, att han måste få bilen mer där han måste ha den, och det verkar ju uppenbart svårare än vad både han och teamet hade räknat med att få den dit, och det är väl det som gör att han har sådana problem. Så nej, det ska bli kul att följa det också, se om man kan liksom få ordning på det, eller om han måste liksom ride it out i år och hoppas på att bilen till nästa år med reglementsändringarna kan vara mer passad till hans sätt att köra.
Kort bara, är du förvånad att han har de här problemen, sett till hur du känner honom som förare?
Ja, men jag är förvånad. Jag trodde han skulle komma liksom underfund med den här bilen rätt så snabbt, eftersom den är så pass bra bil också. Den har ju liksom varit väldigt bra med McLaren-bilen. Så jag är lite förvånad att det varit sådana problem och att han har varit så pass långt efter Norris som han ändå varit överlag.
Har du haft kontakt med honom?
Ja, jag har messat lite med honom. Vi brukar WhatsAppa då och då. Så han skickade några ljudmeddelande efter min första seger i Detroit. Så då tjabbade vi lite tillbaks, fram och tillbaks. Och så sa han väl just det, att bilen är riktigt svår att köra. Det är det som är problemet. Liksom, att jag fattar inte mig på den här bilen. Liksom. Mm. Men han är som alltid, liksom, han garvar och tycker att det är toppenbra ändå på något sätt.
Okej, det var första på undre sidan, det. Sånt som inte har varit bra då, den här första halvan. Du har ett par grejer till, va?
Ja, men jag har några saker till, och då har jag väl en punkt där som jag vill nämna, är väl just det här med bestraffningarna och domarsaftet som har varit. Tänker väl framförallt här på Verstappen Hamilton-incidenten på Silverstone som alltså jag tycker det var bland det bästa som kunde hända för Formel 1, att det hände. Sen vill man ju såklart inte att någon ska krascha i sån hög fart, och det var bra att det gick så pass bra ändå för Max och så vidare. Men just att det blev en incident, alltså det var ju, det ökade på dramat runt allting, och det var ju ännu mer folk som snackade F1, och så tyckte jag det var bra. Sen blir det ju tråkigt att det blir sånt tjafs runt just domarna, bestraffningar, det här hatet som liksom blir mellan de två lägren. Det är väl sånt som är liksom lite baksidan av det, tycker jag, att det gick för långt åt det hållet. Och hur teamen, tycker också hur Red Bull skötte det, inte var snyggt, hur de liksom går ut och spär på det på något sätt. Jag tycker inte det var så passande, framförallt hur liksom hur sociala medier ser ut idag generellt liksom, så tycker jag att man får vara lite smartare än så, hur Red Bull skötte den situationen. Jag tycker inte det var bra alls faktiskt, oavsett vad de tyckte, så tycker jag de borde ha skött det på ett annat sätt. Så det har väl, tycker jag, varit lite av en baksida av säsongen.
Å andra sidan var det ju precis det kanske som spädde på den här, att det blev så stort rabalder, och att en sån som, vi tog upp det här, JJ Watt i NFL, som har liksom 6 miljoner följare på Instagram, som börjar prata om Formel 1 helt plötsligt liksom. Så det är ju det kanske, det är ju dramat och liksom påspädningen av dramat som kanske gör totalen ännu större liksom.
Jag vet att du strax ska åka ifrån oss till simulatorn i Indianapolis för att förbereda dig inför Indianapolis Grand Prix, heter det så nu till, jag kommer inte ihåg vad det kallas, de har så mycket namn, racerna. Ni ska åka på IMS i alla fall, på roadcourslingen. Men innan du får dra, vill jag bara veta, du har en punkt till på negativa sidan.
Ja, en sista punkt, och det är väl, den blir inte så lång, men det är väl att Haas, tråkigt att de sladdar så pass långt efter, och det blir lite, i alla fall för mig, lite frågetecken där. Vad är liksom, hur committade är de till Formel 1? Hur mycket tycker Gene Haas det är kul med Formel 1 fortfarande? Satsar de på liksom att göra ett steg till nästa år, eller kommer de försvinna? Det blir liksom lite sådana frågetecken man har. Och det är lite tråkigt när det som sagt är så pass jämnt genom hela fältet, när Williams ändå har tagit steg och kan vara med och hota. Och det hade varit kul om Haas i alla fall kunde vara på den nivån, så att de kunde vara med i matchen. Och framförallt så man kan se vad Mick Schumacher och Mazepin kan göra liksom. Det blir svårt att bedöma dem när de är i den bilen som är så pass långt efter.
Mm. All right, vi är väl inte helt oeniga om det, eller hur, Erik Stenborg? Vi tackar då Marcus för medverkan idag. Jätteintressant att höra om det knasiga racet i Nashville, och vi ser fram emot kommande helg då på Indianapolis Motor Speedway. Därför är jag tillbaka från semester också i kommentatorshytten, så det blir extra kul. Då får jag dessutom betalt för att kolla. Det är ju det är dubbelvinst om man säger så. Tack Marcus, lycka till i simulatorn, så hoppas jag att det går bra till helgen.
Tack, ha det bra.
Mm. Vi är väl inte riktigt klara med Formel 1-snacket. För det första kan man ju tycka att jag har inga issues med det som Marcus tog upp där. Tycker du det var någonting som fattades dock?
Nej, det skulle jag väl inte säga att det var. Jag har väl ungefär samma känsla kring den här första halvan av säsongen. Jag gillar verkligen Lando Norris prestationer, och jag kanske hade lyft fram Carlos Sainz också som två gubbar som har gjort det fantastiskt bra i år. Fighten mellan Red Bull och Mercedes, jag hade nog vidgat det till teamfighten också. För det är ju lika mycket ett krig mellan Christian Horner och Toto Wolff nu som det är ett krig på banan på något sätt. Jag älskar det. Det är perfekt, precis som det ska vara. Så att, jag är enig med Eriksson runt omkring de här grejerna. Men det som ligger på nätet innan han har lämnat oss nu, det är ju den här, alla de grejer han var med om i det här racet i Nashville. Vilken story egentligen. Och hur nära det var att han faktiskt la ner ett par gånger där utan på grund av saker som hände.
Mm. Kanske det är dags för Marcus Eriksson att få någon bordkamera av IndyCar.
Ja, eller att någon betalar för en ombordkamera. Det är ju tyvärr så det funkar där borta. Det är säkert många som undrar varför man aldrig ser någon ombordkamera från hans bil. Men det är ju helt enkelt sponsorer som betalar för de där kamerorna. Och jag har inte någon aning om... Jag tror inte att det är någon begränsning i hur många de har råd att köra ut. För det kan jag inte tänka. Då så fattiga får de väl inte vara på NBC. Utan det handlar nog mer om att de har ett upplägg helt enkelt. Ett inkomstupplägg där de tar in pengar från någon som vill synas i de här ombordkamerorna. Det är väl kanske inte 100% journalistiskt toppklass att tänka på det viset. Men så är det.
Nej, jag tror i och för sig då, med tanke på att förr i tiden var ju ombordkameror väldigt tekniskt avancerat. Nu är det ju mycket mindre så. Så jag tycker att det som är lite förvirrande tycker jag är, de kan ju ha dem där och sen så händer
någonting. Han har ju en kamera som rullar och går hela tiden, så bandas gör det ju. Så
de borde exakt, som kan komma ut. Och det är det jag menar, att då när det väl händer någonting, som till exempel det här varvet, hade ju varit ganska journalistiskt viktigt att visa på väg in då.
Typ.
Då kan man väl hoppa över betalningen för någon gång.
Ja, det är mycket man kan tycka runt omkring NBC:s IndyCar-sändningar. Vi får vara tacksamma för att de visar IndyCar för oss och att vi får möjlighet då att följa våra båda svenskar och som sagt Marcus då, som har en väldigt bra flyt just nu då, och faktiskt där Felix Rosenqvist gjorde lite grann ett genombrott i helgen, som var också då med bra fart generellt rakt igenom, va? Sen hade inte han det där sista flytet i själva racet, men det var rätt många som inte hade, så att det var han inte ensam om. Det viktiga var att han kände sig bekväm med bilen igen, vilket var ett tag sedan, tror jag, för Rosenqvist del. Innan vi stänger då, Erik, ett par saker till om Formel 1. Vi nämnde inte det i början där, men vi har ju kunnat läsa oss till att Ferrari faktiskt kommer med en rätt signifikativ förbättring på sin motor under hösten. Tidigast efter Italiens Grand Prix. De hade nog helst velat ha den till Italiens Grand Prix, men det ser ut att bli efter Italiens Grand Prix, och det handlar ju om att de allra flesta då använde sina tokens på motorn då innan säsongen började då. För mellan säsongens slut förra året och säsongens slut i år så får man alltså komma med en uppdatering. De allra flesta gjorde det då när säsongen startade för att ha den då. Den specifikationen får man då köra vidare med. Ferrari har dock valt ett antal delar i motorn då som har påverkan på prestandan som de kör, som är från förra året, som de då har möjlighet att uppdatera till i år. Och det är tanken att de ska göra då någon gång under hösten här. Och det sägs ju vara en signifikativ förbättring enligt Mattia Binotto. De säger själva att på en bana som Spa till exempel är de 6-7 tiondelar för långsamma, och där 5-6 tiondelar är motorn helt enkelt. Så att det är klart att de är i stort behov av mer effekt, mer körbarhet och allt vad man nu får ifrån en sån förbättring.
Och man kan ju förstå den här väntan då på att introducera den här, för verkligen se till att den här sista uppdateringen, för efter den här så fryses ju motorerna, så att det här är liksom deras sista chans att få det rätt. Får de inte det, då sitter de ju på i stort sett samma motor fram till 2025-2026.
Och då får man ju säga att de har gjort ett bra jobb med bilen i år, sett till vilken enorm förbättring det ändå blev då från 20 till 21 med en begränsad uppdatering. Och så kommer då slutfasen här nu då. Och det var kanske därför som Ferrari, eftersom de har vetat om det här arbetet, att de kunde gå med på en frysning av reglementet då efter den här säsongen. Det som Red Bull då lobbade fram för att de skulle kunna ta över Hondas motorer och driva dem i egen regi. För övrigt så är det lite surr just nu då om olika motorkoncept för 25 och framåt, när det nu blir för övrigt. Och där ett par, Red Bull bland annat då, kan tänka sig att gå ner i cylinderstorlek till och med. Gå ner till 4 och köra ännu mindre motorer i nya skalet då. Medans jag vet att Alpine och Mercedes gärna stannar kvar vid den del man har nu, denna V6an, och optimerar mera så att säga då. Vi får se lite grann vad det där tar vägen. De kommer säkert att komma överens vad det lider med någonting som är gångbart för alla när det gäller framtidens Formel 1-motorer. Det där pratade vi länge och väl om för ett par veckor sedan då, bland annat med Expressens motorexpert Jan Ekbergen.
Men du, ska vi säga så för den här veckan och sen så återkomma med någonting alldeles nytt och fräscht till kommande veckan?
Ja, det tycker jag låter jättebra. Du vet, man har ingen aning. Det kan ju vara en IndyCar-förare som är med igen nästa vecka.
Så kan det ju vara. Blir det pallen så blir det F1-podden, så det är ju liksom bara att tugga i sig det.
Nej, det är väl, nu måste vi ju höja ribban lite. Nu vill vi ha båda på pallen, eller?
Eller ska vi göra så att det blir bara segrar som kvalificerar det?
Ja, ja. Ja, exakt. Ja, jag tänkte mer på att vi höjer ribban på vad vi förväntar oss och önskar oss, så att vi kan få båda grabbarna med på pallen. Visst, jag går för segrar. Du menar att man får inte vara med i podden förrän man vinner? Nej, det kan ju vara så. Det är ju så. Det är inget, medie man bara får vara med.
Nej, man vill inte devalvera liksom hela grejen.
Exakt, så är det. Hur som helst, nu har vi blandat färdigt. Tack Marcus Eriksson för medverkan idag. Jättekul att höra om det här racet i Nashville som sagt. Och Erik, du och jag är som sagt tillbaka då med en ny podd nästa vecka, och den är ute då nästa tisdag. Ha det gott tills dess. Hej då!
Hej då!